Sveriges Radio Malmö. Här följer nu Smoke Rings med Leif Andersson.
Det är mitten av 60-talet. Kalla kriget pågår för fullt och radion är det givna sättet att få både information och nöje förmedlat till sig. Motala långvågssändare på väg ut och Orlunda radiostation utanför Vadstena har tagit över sändningarna. Att kalla kriget är närvarande syns på konstruktionen där mitt ute på slätten. Lite likt en moské med sin fyrkantiga form och sitt kupoltak. Det är en koloss, inget finlir och krusidullande här inte. Det är funktion in i minsta detalj och den estetiken tilltalar mig. Den gör mig nyfiken. I år är det 30 år sedan den togs ur drift och inne i stationen har tiden sedan dess stått nästan stilla. Erik, som guidar besökare i lokalerna, berättar om hur allt hängde ihop och hur det var att jobba inne i anläggningen som var den sändare som varit i drift längst i Sverige. Han har fått reda på mycket om stället av Ragnar som jobbade på stationen sedan den byggdes och tills den lades ner och som också köpte loss den efter att televerket stängde ner den för att låta den leva vidare som museum.
Stationen stod klar och invigdes 1961 och året därpå så la man ner Bondebacka och då hade den här stationen tagit över sändningen av Sveriges Radio. Och radion här sände man ut på 6 stycken master med 2 stycken långvågssändare som vardera var på 300 kilowatt. Och de här masterna bestod av 5 stycken ringmaster som stod placerade runt själva radiostationen med en radie på 500 meter. För de här masterna så fungerade hela masten som en antenn. Så därför var man också tvungen att isolera masterna med isolatorer på stagen som håller uppe masten och även i botten av masten. Och de här isolatorerna, de ledde till att ett åsknedslag fällde den centrummasten som stod vid centrumbyggnaden på radiostationen år 1970. Och det som hände var att en av de här isolatorerna hade sprungit läck i porslinmanteln. Och då hade det runnit ut lite olja och när åskan slog ner i oljan så antändes den och sen brann det här staget som håller uppe masten av. Och masten la sig då på byggnaden och ringlade på taket och på uppfarten. Masten återuppbyggdes aldrig. De här masterna var en stor stålkonstruktion och de var rödvita. Så de var liksom indelade i röda och vita sektioner. Och sen var de 250 meter höga och sen så stod det en mast i centrum och sen var det 5 master runt den här centrummasten kan man säga. Med 500 meters avstånd i en cirkel runt masten där. Det är som en trekant om man ser på masten ovanifrån. Och sen kollar man på sidan så är det som sneda slag mellan 3 stycken stänger som sitter i varsitt hörn av trekanten. Bredden på masten, man kan säga att tittar man på den från sidan så kanske det är 1,5 meter bred ungefär. Och sen sträcker den sig 200 meter upp i luften. Och centrummasten, den var aningen längre, den var 250 meter. Och idag, det kan vara lite roligt. Idag så står det en telemast där vid radiostationen och den är 86 meter hög. Så den är knappt runt en tredjedel av den tidigare längden på masten som stod där. Ja, byggnaden är ju en väldigt kraftig betongkonstruktion. Och det sades att den skulle kunna stå emot en kärnvapenattack. Men om den klarar det eller inte, det vet vi lyckligtvis inte. Och sen är väggarna över 1 meter tjocka. Ja, sen när vi har gått igenom porten här, då ser vi i rummet till vänster in här. Här hade vi ett grovförråd. Där lagrar man diesel för att kunna försörja reservkraftverket som vi har i rummet, eller hade rättare sagt, i rummet mitt emot där.
Hur mycket rymmer de där?
Ja, det är 3 stycken på 7,5 kubik vardera. Så det klarade. Det kunde man försörja radiostationen med el för ett antal dagar om strömmen skulle försvinna på vanliga kraftnätet. Ja, radiostationen lades ner 1990. Och efter då så startade man det här reservkraftverket emellanåt för att underhålla det. Men en gång när man skulle testköra det så råkade man köra sönder kraftverket. Och eftersom stationen då var nedlagd redan så bestämde man sig för att inte reparera det, utan man skickade iväg det här elverket och gjorde sig av med det. Så vad jag hört så ska motorn ha gått till något fartyg på västkusten som man skulle stoppa ner den här motorn i. Man hade en plattform som man fick upp och man skulle göra arbeten på övre delen av motorn. V10 på 1100 hästkrafter. Bakom rummet där vi hade reservaggregatet, där har vi ventilationsrummet. Och där inne har vi en massa fläktar som man ventilerar radiosektionen med. Och där luften kommer in och som går, har gått igenom kupolen ner. Och sen så satt det även ett filter, ett olje. Man kan säga att det var som en gardin som rullade och gick genom ett oljebad. Och den här gardinen skulle då ta upp flugor och damm bland annat. Men jag tror den tog också med sig en del olja in i ventilationssystemet, för man kan se på sina platser att det droppar lite olja där. Så det var nog inte bara fördelar med att använda den.
Och nu kommer vi in i en ganska lång gång.
Ja, här har vi huvudkorridoren kan man säga. Så direkt på vänster sida här har vi en liten personaltoalett och ett övernattningsrum med ett pantry. Och totalt så var det ju ungefär 7 personer som jobbade i radiostationen. Men då var man aldrig här alla samtidigt, utan den var ju bemannad dygnet runt. Så på natten var det i alla fall en som var här och hade jour och vakt. Och dagtid så var man ungefär 3 stycken. På höger sida efter där så har vi själva huvudrummet kan man säga. Det här är en som sändarna står. Så då ser vi att det är en stor kupol här över sändarna. Så nu är vi liksom i mitten av byggnaden under kupolen som är väldigt tydlig från utsidan.
Om du skulle ge en känsla av hur stort det här är?
Ja, vad kan det vara? En 20x20 meter kanske. Det är faktiskt 2 sändare som sitter ihop. Men de tar upp större delen av rummet i alla fall.
Och det var rörsändare på den tiden, eller hur?
Ja, precis. Det var radiorör. Och sen så var det kylt med, så kylde man sen de här radiorören med destillerat vatten. Och det här vattnet förångades och gick upp i de här stålrören som man ser försvinner upp i taket. Så går upp mitt i kupolen där. Och då gick de upp till den här kammen som sitter, som man ser från utsidan. Och där uppe så satt det som kondensatorer eller radiatorer kan man säga. Där man kylde av det här vattenångan och sen så rann det tillbaka ner de här mindre rören som går upp i taket också. Så programmet pratades in i Stockholm och sen så skickar man det via radiolänk till Motala. Och från Motala så gick det till kabeln till den här stationen. Så det riktiga namnet på den här stationen är egentligen Motala Aska långvågstation. Och sen kom programmet in i panelerna på den här väggen. Och här sitter också en frekvensgenerator, eller rubidiumoscillator kallas den, som FOA utvecklar. Och den genererar bärvågen för den här frekvensen som sändarna sände ut programmet på. Och den var väldigt noggrann, så många andra radioamatörer till exempel använde mottagaren den här radiostationen som referens för att kolla hur noggrann deras egna utrustning var. Och sen så när sändarna var igång här så var det alltid runt 26 grader i centrum salen här för att sändarna skulle jobba som de ska. Så det var ganska varmt och behagligt också. Det är inte som dagens klimat, det är lite kallt och rått här inne nu när sändarna inte sänder ut längre, så kommer det ju ingen värme i byggnaden på samma sätt. Strömmen är idag urkopplad där, men strömmen som fanns här innan, då var det 20 kilovolt som kom in och matade sändarna. Och sen så gjorde man om det till likström i sändarna innan den förbrukades av dem.
Då gäller det att man vet vart man håller fingrarna.
Ja, verkligen. Då måste man ha koll på att saker är avstängt om man behöver jobba med det. Ja, här kommer du in till antennhuset, eller antennrummet, eller kopparkyrkan som den brukar kallas. Så alla väggar här är ju helt kopparbeklädda. Och sen har man massa utrustning i båsar. Så det var ett bås för varje sån ringmast. Och sen har man ett stort bås för centrummasten i slutet av rummet. Och anledningen till att det här rummet är kopparbeklätt, det är för att minska den elektromagnetiska, eller skydda och se till att man inte elektromagnetiska strålningen tar sig ut genom rummet. Så man bevarar det här inne istället. Och man kan se även i fönstren in till det här rummet mot korridoren att det går som små trådar i fönstren. Och det var även de för att det skulle bli som en Faradaysbur som det kallas, så att det stänger inne strålningen. Den nådde stora delar av norra Europa där. Och nattetid så nådde den ännu lite längre.
Mm. För att det var mindre saker som störde då, eller?
Ja, det har med hur det ser ut i atmosfären och sånt att göra. Jag är ingen radioexpert, så jag kan inte redogöra för varför exakt.
Mm. Det här rummet är ju kvadratmetermässigt nästan lika stort som det andra.
Ja, kanske något mindre, men det är stort. Och då när masten slår ner så då landar ju masten ovanför det här rummet. Och man kan läsa i loggboken då att det uppstod vattenläcka samma natter som masten slår ner. För det var ju åskoväder och regnade förmodligen. Och den här läckan den har aldrig riktigt fått ordning på efter det sen. Så man kan se att kopparen här har börjat ärja i taket också. Att längst ner i rummet där så är det som en rand ner på väggen där det har runnit vatten och kopparen har ärjat.
Det är vackert.
Ja, det är faktiskt inte bara så dåligt.
Mm. Hur många var det som jobbade den natten?
Ja, då var det bara en som hade jour. Så ja, det var nog en lite speciell jobbnatt där, kan jag tänka mig. Här kan man läsa i loggboken från 1970 här, så kan man läsa den 12/6. 01:40. Spänningsfall i högspänning slog ifrån. Start automatiskt. Och sen 01:50 kan man läsa igen. Avbrott i sändningen. Centrummasten rasat och sen signerat han som jobbar natt. Och redan 02:25 så står det här att man var i drift med bara ringmasterna. Reducerad drift och flygsäkerhetstjänst. Och sen är det fullt med aktivitet därefter att centrummasten rasat.
Men det är en ganska liten oansenlig notis egentligen.
Ja, verkligen. För en så stor händelse så är det bara en liten sån här mindre notering. Och sen här har vi korridoren för den inkommande kraften. Och då är transformator A och transformator B för med en transformator på varje sida. Och man kan se på de här kopplingsanordningarna ovanpå transformatorn där så är de urkopplade på den inkommande sidan. Där det finns ingen starkström som kommer hit längre som tur är. Mitt emot där kan man se de här där strömmen togs in till sändarna där och ganska stora säkringar.
Jesus.
Så de är, jag vet inte vad de kan vara, men en halv meter långa och ja.
De är ju precis likadana som såna här små keramik- eller glassäkringar som man har i gamla radioapparater.
Liksom. Ja,
fast en halv meter i längd och 8 centimeter i diameter kanske.
Ja, det är ju, det är bara 2 ampere, men spänningen var nog desto högre.
Jesus.
Allting i stationen påminner om det jag har sett i gamla apparater, men det är ett format som gör att jag känner mig lite som en myra som går runt inuti en enorm radioapparat. Kablarnas grovlek som är som underarmar, radiorören som är över halvmetern höga, säkringarna, det är lite surrealistiskt. Det surrar fortfarande lite av elektricitet i sändarrummet och jag kan bara tänka mig känslan av så mycket elektricitet och radiovågor när det begav sig. Min pappa kom från Turkiet i samma veva som anläggningen byggdes. Han hade hängt med Siemens upp genom Europa och installerat radiosändare i just såna här master. Om jag blundar kan jag nästan se honom knalla runt bland all utrustning med uppkalvad skjorta och någon form av mätinstrument i högsta hugg och med håret på 3/4 av den statiska elektricitet som jag föreställer mig omgav allt och alla som befann sig här inne. Jag vet inte om han någonsin var just här, men det är lite mysigt att tänka sig. Mm.
Tack för ikväll. Vi kommer tillbaka nästa onsdag. We hope med some more good music for you. Till dess, keep swinging.